Vad har ni för relation till den svenska konstnären Hilma af Klint?
Nå, här i morse så stod jag och tittade på vår kylskåpsmagnet med en liten tavla av Hilma af Klint. Jag tror att vi skaffade den då när hon ställde ut på konsthallen här i Helsingfors.
Okej, just det.
Ja, och jag måste ju säga att för mig var det så att i skuggan av det där coronaåret 2020 så fick jag i uppdrag att recensera en dokumentär som heter Bortom det synliga, filmen om Hilma af Klint. Och när jag hade sett den så vek jag in till Ateneums konsthandel och köpte en på tok för dyr bok om Hilma af Klint. För jag blev helt begeistrad av henne som person och hennes konst.
Just det. Och jag tänkte, Lasse, när du pratade om den här utställningen på konsthallen, för det var 2014, var det hösten 2014?
Just det. Ja.
Och då var jag där alltså i arbetets tecken och gjorde intervju med kuratorn för den här utställningen. Och jag blev nog helt betagen av de här monumentala målningarna och det här anspråket i hennes konstverk. För att många av de här tavlorna är ju sådana jättestora dukar. Och de kom verkligen till sin rätt där i konsthallens stora salar. Jag heter Marit Lindqvist och med mig här i studion idag så har jag Silja Sahlgren Fordstad och Lasse Garoff. Och i Kulturpodden den här veckan kommer vi att prata om Hilma af Klint. Hon levde mellan åren 1862 och 1944 och hon ville måla den osynliga världen synlig. Hon gick från att måla sådana här realistiska landskap och porträtt till att måla symboliskt jätteavancerade verk som hon själv kallar för heliga. Verk som bar på ett, inom citattecken, andligt budskap till mänskligheten från högre dimensioner.
Det är fint nog, ja.
Ja, och de här jättesymboliska verken är späckade en massa olika former, symboler, bokstäver, siffror och jätteintressanta färgkombinationer. Och det här är spännande verk som nästan kräver någon form av lexikon eller guide för att man på något sätt ska kunna förstå och tolka de här verken, tycker jag. Eller jag vet inte hur ni känner för de här verken.
Det känns ju som att det är någon form av kod eller något sådant här väldigt specifikt budskap som finns i de här. Det är ju ofta sådana på något vis lite sådana geometriska former, sådana cirklar och trianglar och sådant. Jag kommer alltid att tänka på något vis den där färgskalan och den där kompositionen, så jag får mig alltid att tänka alltså på sina tarotkortlekar.
Ja, just det.
Som ju också är så där intensivt symbolladdade på något vis, så där konstnärliga helheter.
Ja, alltså, ja, men det här var ju orsaken till varför jag måste rusa in och köpa en bok för att förhoppningsvis få se fler verk än det som fanns i den här dokumentären och just läsa lite om dem och så där. Och sen tycker jag ju på något sätt att hela Hilma af Klint är som en nyckel till en annan värld, just i och med att varje verk är någonting man borde tolka, och sen är hela berättelsen om vad som hände med hennes verk och det här att de så länge var i det fördolda och så här. Allting är ju, det är liksom en magi runt hela paketet så att säga, vilket gör det intressant på många nivåer.
Det här är ju en konstnär som under de senaste decennierna har fått ett rejält uppsving. Alltså, det är många som har försökt se på att skildra dels hennes liv och dels hennes skapande process ur olika synvinklar. Och nu senast på Teater Virus i Helsingfors som fram till slutet av november ger föreställningen av Klint. Och vi har alla sett den här föreställningen, men jag tänkte att Lasse, du som scenkonstkritiker kan berätta vilken bild av Hilma af Klint det är som framträder här.
Absolut, ja. Det är en häftig föreställning det här. Alltså för att jag blev jätteglad när jag såg att de skulle sätta upp den här föreställningen, men sen så fick jag genast den där nästa tanken att oj nej, det kommer väl inte att bli någon sån här tråkig sån här hyllningspjäs som är sån där på något vis förbisett föregångare inom bildkonsten, för att just det här att min uppfattning av Hilma af Klint har alltid varit det att hon är så flummig på ett så spännande sätt, just med det här astrala och de här konstiga grejerna liksom. Det var det, och spiritismen
och det okulta
och antroposofi, hela
och
det här
seanser.
Hela den här soppan som det finns där, att jag ville se mer av det, och det var ju precis vad den här pjäsen handlade om. Alltså, det var, den på något vis började där i de här rusiga åren kring sekelskiftet 1900, när alla möjliga, just de här besynnerliga formerna av så här nyandlighet har ett sånt otroligt uppsving över hela världen, och det har på något vis att göra med att den här traditionella kristna värderingar och världsordningen håller på att bångna och bukta under vetenskapens tryck och så här. Och då samlas en spiritualistisk krets som kallar sig för De Fem, där Hilma af Klint ingår. De samlas för sina regelbundna seanser där de försöker upprätta kontakt med andevärlden, med alla möjliga sådana konstiga riter där de ska turas om att falla i trans och fungera som medium som förmedlar budskap från andevärlden. Och under en av de här seanserna så åtar sig då af Klint det här monumentala uppdraget som andarna erbjuder henne, att hon ska på något vis lämna hela sitt liv bakom sig för att måla sina astrala målningar för att vägleda mänskligheten i sin strävan mot en högre andlig sanning. Och den här föreställningen är alltså i regi av Essi Rossi, berättar ju på något vis, de har en sån här fin scen där de bygger upp till det här, till att hon tar emot det här uppdraget, som är ju jättesådär dramatiskt på något vis. Och de har en sån stiliserad koreografi av Kauri Sovari som, där de på något vis gör en sån här seans där de håller på rena rummet med så här salvia rök, och så bygger de ett sånt litet altare av kakelplattor och tänder sådana tändstickor från stearinljus, och så håller de på och gör sådana små danser och väntar på att andarna ska ta dem i besittning. Och sen så slutligen så får då Hilma af Klint sin den här stora andliga insikt, och sen kommer det en sån här besynnerlig mörk scen när den där hela scenrummet på något vis släcks ner nästan helt och hållet, och hon går upp. Det är som att hon går upp för en skimrande trappa mot någon sån här avsats, och sen så kommer det sådana mörka gestalter liksom, som löser sig från skuggorna, som kommer fram med sådana olika märkliga föremål, som gåvor som de bär fram till henne. Och på något vis det här tar då sen till slut formen av de här väldiga esoteriska tavlorna som världen har fått lära känna sen dess. Och så vänder den här föreställningen på ett fantastiskt sätt sen efter det, för att de sen hoppar de till idag och skapar en sån där modern museumsinramning där de sen projicerar de här tavlorna på golvet i en sån här fantastiskt fin, tycker jag, sån här jätteskimrande starka bilder. Och sen så spelar den här skådespelarensemblen sån här museibesökare som går omkring där och fnittrar och på något vis tisslar och tasslar och försöker ta selfies med de här tavlorna. Och min favorit är när de har satt sån här på något vis sådana enfaldiga kuratorstexter eller kritikartexter där på, som de projicerar på väggarna som avlöser varandra, som på något vis går från sådana ett inställsamt babbel till sådana totalt nonsens där det är någon som har beslutit sig för att försöka sälja Hilma af Klint NFT-er och sådana jättesådana konstiga spekulativa grejer som uppstår kring det här. Och det är en jättefin vändning som tycker jag beskriver den här ödets ironi, det här att den här berömmelsen som hon får på något vis gör att hela det där budskapet som hon försöker förmedla med sina verk helt och hållet faller i glömska.
Ja, jag tänker alltså, det var många saker du sa som man skulle vilja haka på. Jag tänker också på det här med just när du använde ordet flummi där i början, att det är två saker som blir problematiska, just det här med det som man uppfattar som den här flummigheten och sen just det här icke-kommersiella i hennes konst som blir bara kommersiellt. För jag tänker, den här flummigheten är ju ändå, där tycker jag att man har haft en hel del stöd just av dokumentärer och filmer som har gjorts, just det där att skapa den här bilden av att hon ju de facto var ganska beläst och väldigt kunnig, och hennes konst var ju starkt förankrad ändå i alltså ett konstkunnande. Och hon hade ju innan hon började med den här typen av konst redan skapat sig ett namn som en sån här som kunde mycket detaljrikt göra alltså naturalistiska konstverk.
Mycket skicklig tekniskt
sett. Och jag menar hur hon satt och kunde studera ett blad eller hur hon kunde studera en död djurkropp för att exakt kunna så att säga återge hur blodet pulserar i de här venerna. Allt sånt här. Att det fanns också en sån här naturvetenskaplig ett intresse för atomer, alltså in i minsta detalj i allt det som utgör på något sätt livet, som ju då inte är flummigt på samma sätt som man kan tänka sig just det här att ta budskapet från en andlig värld och föra det vidare. Att hon är så motsägelsefull, det finns så många olika aspekter som gör henne intressant, tycker jag.
Ja, vi har anledning att återkomma till den här kommersialiseringen av hennes konst, men jag tänkte just på det här med nu den här teateruppsättningen. Sen vet jag att det har kommit alltså en hel del faktaböcker om Hilma af Klint. Det har också kommit ett antal fiktiva verk där man fritt fantiserar kring hennes liv och hennes verk, och man på olika sätt försöker komma underfund med gåtan Hilma av Klint, för att göra det lite så det ännu mer mystiskt. Och du, Silja, du var inne på det här med filmatiseringar av hennes liv. Kan du berätta lite mer om dem?
Ja, jag nämnde ju där i början att jag fick på något sätt den här gnistan till att bli intresserad av Hilma av Klint via en dokumentär som är gjord av en tysk producent och regissör som heter Halina Dyrska. Och det är ju då alltså ett dokumentärt sätt att närma sig henne. Men insprängt i dokumentären finns också sådana fiktionaliserade sekvenser där hon målar. Där man så att säga ser, också för att få en bild av hur enorma de här verken är och hur själva den här konstprocessen går till, som jag tyckte var fascinerande. Jag vet att jag i slutet av min recension då skrev att nu väntar jag bara på den fiktiva filmen om Hilma af Klint, som ju då kom 2 år senare som på beställning av Lasse Hallström, som då gjorde ett verkligt familjeprojekt av det här. Lena Olin, hans hustru, spelar då Hilma som gammal, och hans dotter Tora Hallström gör rollen som Hilma som ung. Och jag tycker inte att det är någon strålande film på något sätt, men den gav vissa av de här, ska vi säga, hållhakarna i hennes liv som kan vara intressanta att veta så där för att förstå i vilket sammanhang de här konstverken sen föds. Så jag tänker just det här att sätta den här tidsepoken på något sätt på kartan och förstå att det här var inte så där jätteunderligt med de här spiritualistiska sällskapen och sånt, att det var något som fanns helt enkelt i luften då och så här. Så där tycker jag att filmerna kanske mer har haft den funktionen. Det som båda de här exemplen gjorde väldigt tydligt för mig var just det svåra i att fånga en konstprocess, vilket jag tycker det också faller med virusuppsättning, att det är väldigt svårt att fånga essensen i en framförandet av ett konstverk som görs på det sätt som Hilma af Klint målade. Utan att det just, jag tyckte till exempel att just den här scenen med de här mörka gestalterna som glider omkring i rummet och så här, det blev lite så här skräckfilmsvarning på det hela. Och där kunde jag känna så här som att okej, nu är jag inte helt på kartan med hur man framställer det här. Men också i filmen så är det svårt. Det är svårt att få grepp riktigt om vad det är som händer.
Här skulle ju Jung säga att hur förhåller du dig till ditt undermedvetna egentligen?
Du får snart prata om Jung, Lasse, men jag tänkte just på de här gestalterna som kommer in där i mörkret. Jag såg det på något sätt som de här andliga väsenden som kom till henne med det här uppdraget. Och då tänkte jag också på det här med hur svårt det kan vara att skildra andlighet och andligt uppvaknande mera konkret just på en teaterscen till exempel. Och nu hade faktiskt, fick jag tag på en alldeles nyutkommen bok som leder en in i Hilma af Klints tankevärld på ett väldigt konkret sätt. Och det är Johanna af Klints lilla bok som heter Hilma af Klints person och livsåskådning. Och efternamnet skvallrar ju om att här finns någon form av släktskap. Och Johanna af Klint är brorson till Hilma af Klint. Och i den här boken så visar han på hur Hilma af Klint var starkt påverkad av teosofi och antroposofi. Hon ägnade sig åt esoterisk form av kristendom. Hon var också väldigt intresserad av judisk mystik som kabbala och buddhism till exempel. Och sen också tänkte jag på det här när du var inne på Carl Gustav Jung. Så han var ju en sån här schweizisk psykiater som var på alla släppar vid den här tiden. Och framförallt kanske hans tankar om det kollektiva omedvetna som man använde sig av inom konsten i synnerhet för att skildra just det här arketypiska som finns och förbinder oss alla på något sätt.
Ja, jag tyckte ju om den här föreställningen. Det var så roligt att se en sån här scenkonstföreställning som använde just de här esoteriska ritarna som ett scenkonstnärligt uttryck. Och det var en jätteskojig upplevelse i alla fall för mig när jag såg den här, för att jag hade den där känslan av att min högra hjärnhalva håller på att mysa sådär, det här är ju trevligt, och min vänstra hjärnhalva är sådär, hej, vänta, vad är det ni riktigt säger här? Så det blev, ja, en sån här rolig sån där klyvning där. När jag var yngre så gillade jag att läsa alltså böcker av den här psykologen Carl Jung, och han var ju såhär i stort sett samtida med Freud, och de var i luven på varandra naturligtvis. Och skillnaden mellan dem kan ju sammanfattas i stort sett så här att om Freud är snuskig så är Jung flummig. Och det är liksom skillnaden mellan freudianer och jungianer idag. Så här. Men jag tyckte att fortfarande tycker jag att han har en sån här fascinerande människosyn. Och han är jätteintressant på något vis sådär som, jag skulle säga, som skönlitteratur. Att han gör det här påståendet på något vis på fullt allvar, att det undermedvetna är på något vis bottenlöst. Och det är inte som i Freuds tolkning en slags källare dit man stoppar och förtränger allt sånt som är socialt oacceptabelt. det är det också. Men istället så menar Jung att det undermedvetna är just så där, det är just bottenlöst. Att ju djupare man går i det så kommer man ner till ett sånt kollektivt undermedvetet. Som en världssjäl som förenar alla i världen. Och det är liksom ett aktivt väsen på något vis. Att det kommunicerar med oss genom de här arketyperna eller symbolerna som återkommer i alla möjliga inkarnationer just i världens olika religioner och folksagor på nytt och i olika kombinationer. Och de talar också till oss genom drömmar och fantasier. Och det är därför som de alltid känns som att de bär på någon sån här betydelse för oss. Och det finns den här tanken att man kan nedstiga i det undermedvetna och så kommer man ut med ny kunskap. Och det här ser han då som roten till myterna, till exempel om Orpheus och så här. Ja, han hade ju den här på något vis renässansen som medeltidens alkemi var den där inspirationen för honom för allt det här. För han var helt sådär förbryllad över det där. Han hade kommit över just sådana renässansböcker om alkemi som han började köpa in och samla på. Och han blev sådär förbryllad av det där underliga myllre av konstigt nonsens som fanns i de här böckerna. Att det var helt klart något jätteviktigt som de försökte komma underfund med. Att genom mystiska processer ska man skapa guld i någon slags kärl. Och det här har någonting med Gud och upplysning att göra. Så här. Och de såg ner på materiell rikedom. Men då att det handlar inte om det där att man ska ha guld så att man kan köpa saker. Utan det handlar om någon slags andlig upplysning och en tillblivelse. Eller att kunna uppstiga till Gud. Och så börjar han sen skriva på något vis här lexikon av de här symbolerna. Att vad är det i vilka sammanhang återkommer de och vad försöker de berätta? Och han beskriver på något vis människan som en själslig process där man genom medvetande på något vis spjälks av från en ursprunglig enhet. Och sen det man försöker göra genom livet, att på något vis hitta tillbaka till den där enheten och bli det vad han kallar för en individ, det vill säga någon som är odelad. Och det här hör ju väldigt starkt ihop med alla möjliga märkliga sorters ny andlighet som återkommer i ganska besynnerliga tappningar idag. Alltså jag är den första att medge att Jung har hamnat i ganska dåligt sällskap. Min erfarenhet, man ska alltid se upp när någon beskriver sig som Jungian, för man vet aldrig vad det kommer därifrån sen.
Jag tänker på, det är så fascinerande, jag menar, jag tänker, René, du nämner ordet böcker och han läste och tyckte det här. Det är ändå för mig redan en sån här hållhake i det, också när det gäller Hilma af Klint som läste mycket och så att säga förkovra sig det hon var intresserad av. Att jo, man kan säga att det är flummigt, men det är samtidigt ett flum som har någon slags drivkraft i att hitta någon slags insikt om någonting. Som jag kan känna att är någonting som vi idag då inte har så mycket. Att man hakar på ett tåg bara för att det verkar kiva, utan att kanske sådär ha någon djupare insikt i varför man dras åt ett visst håll eller varför någonting är på ett visst sätt. Och jag tänker också just det här med förmågan att läsa Hilma af Klints konst eller att på något sätt förstå i vilket sammanhang hon finns och de här resonemangen. Så det handlar ju också om att vi har en ska vi säga, andlig religiös brist på allmänbildning idag. Att vi har ett begrepp för det här på det sätt som man i den tidsepoken hade kring det här med vilka ord man diskuterar det hela. Och jag tycker att det finns ju något fascinerande i hennes bild av på något sätt att nå fram till ett stadium där alla religioner är ett. Att det är något annat man strävar till. Så jag tycker det, jag har svårt att avfärda henne bara som flummig. Jag tycker att hon har mer än så faktiskt.
Jo, och jag tänker, nu har det ju alltså gått 80-90 år sedan hon målade de här som hon kallar för symboliska verk. Och under hennes egen samtid så var det ju inte särskilt många som förstod sig på det här, vad hon sysslar med. Och Johan af Klint, han konstaterar att Hilma inte ens själv alltid kunde tolka det andliga budskapet i de här verken som hon målade. Och de här verken var helt enkelt allt för avancerade för att folk skulle begripa sig på dem. Och Hilma hoppades att kommande generationer skulle ha någon form av kunskap och förmåga att ta dem till sig. Och hon skrev en massa sådana här anteckningsböcker. Jag kommer inte ihåg hur många sidor och hur många böcker, men det var i varje fall massor. Och en av dem så har hon markerat en del av de här verken med plus X. Vilket då betydde att man inte fick visa just de här verken förrän tidigast 20 år efter hennes död.
Jag tänkte att här finns en sån här intressant passus i Lasse Hallströms film. Hon var ju väldigt intresserad av Rudolf Steiner. Hon upplevde honom som sin själsfrände. Och hon verkligen försökte få kontakt med honom och hade kontakt med honom också. Och så här. Och där finns en sån här intressant scen just i det här när hon börjar inse att att hur hon än gör så kommer hon inte att nå fram till honom med sin konst heller. För först avfärdar han henne med det att, att om konst skapas på ett sånt sätt att man egentligen bara är en förlängd hand för andra krafter så kan man då ens kalla det konst. Att det är just för flummigt, vad är det här? Och sen när hon är äldre och närmar sig honom och försöker donera en del av sina verk så då får hon igen höra att, att de är för intellektuella. Mm. Att de är för svåra att förstå. Att hon på något sätt hela tiden låg i det här liksom mellanskiktet mellan vad är det här egentligen?
Mm. Ja, det som jag tycker är intressant, när man läser texter om Hilma af Klint så, så lyfter man ju gång på gång fram henne som en pionjär inom den abstrakta konsten. Då, att man ser henne som en konstnär som målar abstrakt innan konstnärer som Kandinsky och Malevich gjorde det till exempel. Och det här är någonting som jag vet att Lasse, du har en del synpunkter på. Du skulle inte vilja sätta in henne i det facket.
Ja, jag tyckte det var en av de här förtjänsterna också i den här teateruppsättningen. Var det här att det fäste uppmärksamheten vid det här, på något vis hur man gör ett, man begår ett slags kategorifel när man framställer henne som en abstrakt pionjär. Bland annat var det ju rubriken för en stor utställning av hennes verk på Moderna Museet i Stockholm 2013. Och då sorterar man henne in i ett sånt narrativ att hon på något vis som en kvinnlig konstnär som förbises på det där typiska tråkiga sättet av en mansfokuserad konsthistoria. Och det där är ju inte alls så som hon själv beskriver vad hon håller på med, utan istället så, alltså min upplevelse är att hennes konst platsar mycket bättre i en sån här mycket äldre tradition. Det går tillbaka på det här att man brukar säga att konstnären uppfanns under renässansen, och det är då man börjar uppmärksamma och upphöja den som har till exempel målat en tavla eller gjort en skulptur, och det där verkets betydelse konstrueras på något vis utgående från vem som har skapat det. Och det är då som man börjar få de här Da Vinci och Michelangelo och sådana. De här namnen som man känner igen helt enkelt. Och kontrasten till det är att under medeltiden så var konstnären bara en hantverkare på ett sätt som anställdes för att utföra ett arbete åt en beställare. Och då var verket ofta så här religiös konst till exempel. Och då var det ointressant vem det var egentligen som hade gjort det här verket, utan istället så dyrkar man föremålet i sig som ett heligt objekt. Typ, man kan tänka sig så här ikoner eller altarmålningar eller någonting sånt. Alltså det slår mig att det är snarare så som Hilma af Klint beskriver sina verk. Hon kallar ju dem för kartor till exempel. Att det är ett slags sådana sakrala objekt som förmedlar ett andligt budskap. Och hon ville ju till exempel att det skulle visas i ett tempel som hon beskrev så där fascinerande noggrant. Jag undrar om hur mycket det har att göra med den här tiden kring och efter världskrigen, att det fanns den här, hon har den här messianska dimensionen på det hela sitt konstnärskap, att det handlar om att på något vis frälsa världen och mänskligheten på något vis. Och sen när man då framställer henne som en abstrakt pionjär så plattar man till eller tillrättalägger den där hennes gestalt på ett ganska på ett sätt sådär att som en förbisedd konstnär så vet vi precis hur vi ska förhålla oss till henne. Det är liksom oproblematiskt. Men den här andra grejen är betydligt skummare. Det är mycket svårare att förhålla sig till hennes världssyn. Och det blir någon typ av utmaning att borde jag tänka om hur jag ser på världen och så här. Och det slipper man då om man bara tänker att ja, men hon var en föregångare.
Mm, mm.
Så att det, ja, ironiskt nog så blir just de här hyllningarna av henne som pionjär bara ett sätt att tämja hennes konst och sortera den inom en sån här, på något vis den här bekanta kategorin av eftertraktade samlarföremål. Mm. Nej, det är ju egentligen något mycket intressantare hon gör.
Mm. Jag tänker också nu när hon då har blivit jättepopulär under de senaste decennierna. Alltså, hon visas ju på en massa stora museer runt om i världen. Och hennes konst säljs ju på olika sätt. Bland annat nu då NFT-konst som du var inne på här tidigare. Men jag funderar på att är det andligheten i hennes konst som man är intresserad av? Eller är det färgerna, figurerna, formerna, det mystiska på något sätt? Vad är det som fascinerar oss i hennes konst idag? Alltså 80-90 år senare efter att de kom till.
Ja, det är jättesvårt att säga. För mig åtminstone så tror jag att det är det där helhetspaketet. Det finns så många element i tillblivelsen av den här konsten som är intressant. Jag tycker det är intressant just det här, som du Lasse säger, att kalla henne en pionjär eller inte göra det. Det finns ju spekulationer också kring det här att hennes verk kanske sågs av människor i kretsarna innan så att säga världen kände till henne, att hon kanske influerar den vägen utan att man vet om det idag och sånt här, att var man placerar in henne konstmässigt är en sak. Men jag tror, för mig åtminstone nu, jag märker nu i alla de här sammanhangen där jag har sett hennes konst och där man försöker å ena sidan visualisera hennes process och å andra sidan verken, så vinner alltid verken. Det är när man kommer, precis som när du Lasse beskrev föreställningen, när vi kommer till den fasen att vi ser de där verken, då börjar det leva och andas. För att det går inte att beskriva dem riktigt, man måste se dem. Och jag tycker att när man nu tittar på dem om och om igen så är det ju någonting, det är fascinerande i den här just färgskalan, men också det mjuka, de här böljande linjerna och samtidigt den extremt strama balansen i bilderna. Att just att det å ena sidan kan kännas som flummigt rörliga saker och lite så här Steiner-färger och så här.
Gör något sådana spiraler.
Ja, och lite här och där. Men samtidigt när man tittar på det som en helhet så är det som att ingenting är där än en slump. Att saker är väldigt strukturerade ändå. Vilket jag tycker också på något sätt är en sån här mötesplats för just det här, det naturvetenskapliga intresse, kristendomen i sig så här kunskapsmässigt och sen det här andliga dimensionen. Att allt finns hela tiden i alla bilder. Och det är det som jag tycker att känns fascinerande.
Ja, det är hemskt spännande det där att det finns en sån, det finns ett så starkt så där symboliskt bildspråk i de där bilderna som man känner av fastän man inte förstår vad det är de försöker säga nödvändigtvis. Och så är ju hennes stil också jättesådär dekorativ och vacker. Mm. Och sådär på något vis, alltså en ganska platta kompositioner, så att det har säkert bidragit alltså till hennes framgång eller berömmelse nu på senare tid, att de just lämpar sig jättebra för kylskåpsmagneter och socker och liksom toothbags.
Stackars Hilma!
Ja, nej, hon har ju nog också verkligen fallit offer för den här kommersialiseringen. Jag tänkte på det, jag hörde på en ny låt av Vasas Flora och Fauna häromdagen, och där sjunger de bland annat om att de har en affisch av Hilma av Klint på väggen, och du Lasse var inne
som
på...
Som man har,
och du var inne på din kylskåpsmagnet, och som sagt, en av skådespelarna i den här teatervirusföreställningen noterar jag hade strumpor med Hilma av Klint-motiv. Man kan köpa spelkort med Hilma av Klint-motiv, tygkassa, kalendrar. Det är bara att gå in på vilken museishop som helst. Och i Sverige så hade ju ganska nyligen rasat en enorm debatt om arvet efter Hilma av Klint och hur man ska förvalta det här arvet på bästa sätt och vem som ska ta hand om det och så vidare. Och den här debatten har kommit att handla om vem som har rätt att ta del av Hilma av Klints konst. Och inom släkten av Klint så har man pratat mycket om att begränsa tillgången till Hilmas verk, så att bara de som söker andlig kunskap ska få se hennes målningar. Mm. Och i den här boken av Johan av Klint som jag refererat till här tidigare, så skriver Johan av Klint att Hilmas symboliska verk är andlig syntes i form av målningar. Lite sådär som du var inne på, Lasse, här. Och att man kan se dem som ikoner. Och att målningarna ger oss ett andligt budskap. Och att de därför bör behandlas som heliga verk. Och att vi först i andra hand bör se dem som vackra målningar.
Mm.
Så jag tycker att han säger exakt vad det handlar om på något sätt och hur vi bör förhålla oss till de här målningarna idag. Och Johan av Klint hör ju till de som absolut inte vill att de här målningarna ska kommersialiseras, utan han vill att de ska på kontinuerlig basis ska kunna visas i ett tempel för andligt sökande individer, och enligt honom då så ska det här templet nog vara öppet för allmänheten, för som han skriver, eftersom vi alla och en var är mer eller mindre sökande och seriösa individer. Så att här finns dels det här spåret man vill begränsa, men samtidigt nog öppna upp för att alla ska kunna få ta del av det här, för att andligheten angår oss alla i hennes konstverk, så att säga.
Mm, de får bygga ett kloster.
Ja, kanske det.
Mm.
Om vi nu så här avslutningsvis återgår till den här pjäsen av Klint på Teatervirus som vi börjar med här och som vi har återkommit till under diskussionens lopp, och kanske framförallt i slutet av den här pjäsen. För det var ganska speciellt och väldigt effektfullt. Och jag undrar om ni skulle kunna sammanfatta vad det var som grep tag i oss där som gjorde ett så stort intryck.
Jag kan göra det eftersom jag kanske är den som hade svårast för den här uppsättningen ganska långt. som sagt, för mig började det leva och andas då när man ser de här verken första gången.
Det är lite som Hajen i Hajen.
Ja, det, ja fast i omvänd ordning. När jag ser Hajen i Hajen så plattas filmen till. Här börjar det leva när jag ser Hajen, om vi säger så. Men det här slutet var helt fantastiskt. Mm. Alltså det gör att den här uppsättningen kommer att leva i mitt minne säkert för alltid. För att slutscenen, så att säga, för att tala i filmtermer, är helt enkelt det att man involverar personer i publiken som får vara med och bära fram sådana, en slags ljusstakar till det här golvet där man har de här kakelplattorna med projiceringarna av konst.
Ja, sådana metallskenor på något vis.
Ja, som man sen tänder som om de skulle vara ljus, men där är alltså då någon slags olja eller fotogen som rinner i de här som gör att det blir en eld. Det blir som en lägereld på.
Som är så vackert åttakantig där i mitten av golvet.
Alldeles. Och det var en, man kan tycka, en enkel lösning men helt genialisk att komma på. För att det gör att den här föreställningen, man får tid att kontemplera på riktigt över det man har sett. Och det finns ingen, så att säga, regelbok på hur länge det här kommer att ta. Det vet ingen, det brinner så länge det brinner. Och man blir på något sätt en del, alla i publiken, av den där samma andningen i det skedet. Att man sitter där och man delar den här upplevelsen och vi alla tillsammans. Men jag är ganska säker på att alla som sitter där har sina egna tankar i det skedet. Så jag tyckte att det här var en otroligt fin slutscen som jag igen kände att var väldigt i samklang med det jag uppfattar som Hilma af Klints strävan i hur man ska kunna samlas kring någonting man ser eller upplever.
Ja, det var så fint det där när de berättade den där hennes vision om hur den där verkarna skulle ställas ut i ett sånt just åttakantigt fyrlikt tempel, just som människor skulle kunna komma och besöka. Och sen med sån på något vis en tidstypisk utopism så föreställde sig af Klint också att det templet skulle befolkas av en sån här särskild kast av män, kvinnor och barn som skulle vara så där oskuldsfulla och skänka världen glädje.